Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Jag är 43 år gammal snart. Och jag bor utanför Nynäshamn i Stockholms län. Vem har jag med mig?
Det är Patrik Sellman.
Ålder och ort,
tack. Ja. 58, ett litet tag till. Och i Ragvallstjärn.
Tack för det, Patrik. Hur mår du?
Jag mår sådär. Jag har återhämtat mig lite grann nu. Jag tappade min lojalaste vän här i fredags. Så att det har varit sådär, kan jag säga.
Jag förstår det. Nu börjar du prata om det fast du sa att du inte skulle prata
ja,
om det.
Jag får väl säga det i alla fall. Supervisorn har ju gått bort då.
Alltså, din hund.
Ja.
Ja. Ska vi gå vidare eller?
Ja.
Oh, förlåt att jag ledde in dig på det där ändå, fast vi hade sagt att vi inte skulle göra det.
Nej, det är ingen fara.
Har du några föreläsningar som du vill berätta om?
Ja, det får vi göra. Det är det är ju nästa vecka nu. Jag fick ifrån det var ju, jag vet ju inte riktigt varför servern gick ner, men ja. När det ändå blev så mycket krångel så kan man ju önska för att det var så många som anmälde sig i för sig, ja, men det vet vi ju inte.
Alltså att det inte var en överbelastningsattack från fienden.
Nej, så är det. Uppsala, jag hörde nu då att de hade fått tag i de gamla listerna för han gjorde en ny anmälningsblankett där, en reservlösning då. Men nu har de, så att det är några enstaka platser kvar i Uppsala på tisdagen. Och nu när detta sänds på onsdagen, då lägger jag upp på Instagram igen alla de här fyra föreläsningarna som är nästa vecka då. Och det är ju Östhammar på måndagen, det är Uppsala på tisdagen, det är Vinden på onsdagen och Haparanda på torsdag. Så får vi se, det är några grejer på gång på fredagen där. Men ja, vi får se.
Spännande.
Ja.
Vad kul att det är så stort intresse.
Ja, det är ju fler grejer på gång hela vintern och våren, kan jag ju säga. Det är ju, ja, nu är det ju mer än varannan vecka som det blir turné då.
Du bränner inte ut dig, va?
Nej, jag försöker hålla varannan vecka hemma här och greja på och återhämta mig här. Men jag känner också det där att när det är så stort intresse, för det är en annan sak att åka ut och möta folk och stå där. Det känns som det blir en helt annan tyngd i saker och ting då. Så att jag prioriterar det nu i år har vi bestämt oss. Så vi har ju ställt in en, flyttat över de enstaka som var anmälda där till det andra gänget. Så det blir bara en småbrukarkurs i år då, så vi lättar på trycket på sommaren istället.
Just det.
Kan vi filma lite och så kanske. Komma igång med det.
Har du hunnit så?
Ja! Jag börjar rassla igång här igår igen.
Gud vad härligt.
Ja.
Vad sådde du? Januarisådden eller?
Ja, precis. Men det är medvetet. Ja, jag kan väl säga så här. Jag har ju vitlöksbullbiller. Och de bör man sätta i brätte i januari för att de ska hinna bli riktiga lökar, annars är det risk att de bara blir en sån där kula, vet du, som man får får sätta om nästa år. Ja, de går ju att äta dem också, men de blir ju inte så stora då.
Just det.
Men de åkte ner nu också då. Får vi se hur långt de hinner i år. Blir det ett bra år så hinner de kanske färdigt. Men gör man det i januari, för folk tror att de inte blir färdiga på en säsong när de är så små. Men det blir de. De blir fullstora vitlökar med klyftor och allting. Men då måste man göra det i januari. Och det är jätteviktigt att man har förvarat dem kallt så de har känt att det är vinter. För annars så växer de inte.
Men det vi drar där igen, alltså man ska inte ha vitlök i kylskåpet för att det är en signal till vitlöken att den ska börja växa.
Exakt. Den förvarar du i rumstemperatur om du ska äta den. Men ska den växa? Alltså, du vet, man sätter ju vitlöksklyftor sätter du på hösten sent, precis så att den hinner liksom rota sig lite grann, va?
Jag misslyckas med det varje år.
Gör du för tidigt eller för sent?
Ja, jag glömmer bort det och sen så är det tjäle och så bara... Ja. I fjol så satt jag i för sig och sen så fräste jag bort allting när det blev vårt.
Du ska inte ha någon vitlök, låter det som.
Ja, tydligen inte. Jag hade så otroligt mycket vitlök för några år sedan. Den blev liksom lite mätt. Men det är ju jävligt deppigt du inte har hemma.
Mm. Det är det. Nej, men vitlök, alltså vitlök är ju en av de där tillsammans med gullök, rödlök och purjo. De fyra, det är ju vid sidan om potatis våra viktigaste grödor kan man säga. Sen är det roligt med lite rotfrukter och kål och så vidare också. Men de där är ju de som ska vara. Och det är just det där, har du de här sorterna som ger bulbiller, ja, men då håller du dig med utsäde. Och våran i och för sig relativt begränsad erfarenhet, vi har inte hållit på med detta så många år, men vi har hunnit misslyckats och så också, bland annat att inte kylförvara dem, va?
Ja.
Så det vi vet än så länge, det är att vi har fått jättefina, jättegoda vitlökar med väldigt lite rost på. Vi brukar få rost på vitlöken annars. Så det verkar...
Det?
Rost är när det blir lite brun på dem. Det är en mögel kan man nog säga att det är. Tror jag. Okay. Jag tror, är ganska säker på att det är ett mögel. Rost. Så att det är som att de... ja. Det är en viss speciell genetik runt omkring det där också som gör att det blir... du kan ju selektera utifrån dina, genom att välja de finaste lökarna och friskaste lökarna och ta bulbiller ifrån dem då uppe i blomman. Alltså små vitlökar där uppe i blomman.
Ja, precis. Säg noga nu bara, för du säger det här ordet bulbill hela tiden.
Ja, men det är ju så här. Man kan ju
få förstå,
en utsvullnad på själva skälken på vitlök. De går ju också att använda. Det blir som små vitlökar som kommer där.
Ja.
Men det är inte bulbiller. Bulbiller är uppe i själva blomman. Du vet, det går ju upp en och ofta så blir det en snurr på den där uppe då. Va? Så sitter det en blomma där. Och sen fram på hösten, då blir den alldeles full med pyttesmå vitlökar som är, ja, 5, 6, 7 millimeter. Ja, kanske... 3, 4, 5, 6, 7 millimeter.
Alltså det blir många på varje?
Jättemycket. Och då när de har verkligen fått växa färdigt där. Lite så sent som möjligt nästan tänkt då, va. Så klipper jag bara av dem och så lägger jag dem inne på arbetsbänken. Och så får de torka lite där. Och sen tar man bara med handen och vrider av alla de här. Och så får du med ett antal sådana blommor då får du ju... hundratals, va, med lökar.
Men det är en speciell sort som ger...
Ja, det finns många olika sorter utav...
Men, och vad har ju evolutionen tänkt här? För den har ju redan en fortplantningsfunktion.
Ja.
Va? Men det här är liksom som en extra grej, eller? Hur funkar det?
Alltså, jag tänker så här. Fördelen med den... Jag kan inte genetiken där, men det är alltså... skapas en variation på något sätt där uppe då.
En extra fortplantningssätt.
Ja, alltså. Jag har hört lite olika varianter. Det man kan tänka sig om man tar den enkla vägen i alla fall, det är ju det här att det är ju en blomma.
Ja.
Om du har lökar i botten, då är det ju vegetativ potatis, alltså att det blir samma gener.
Ja, just det.
Men om du har uppe i blomman då, då kan det ju vara så att det har korsat sig.
Korspollinerat.
Precis. Men jag ska vara väldigt ödmjuk när det gäller genetiken på vitlök. Därför att jag har förstått att det finns... finns grejer att fördjupa sig där, om man säger så då. Men det är i alla fall ett väldigt bra sätt att kunna odla mycket vitlök och ha eget utsäde. Så jag har satt 370 bulbiller eller någonting nu.
Oj,
så det är huvudgrödan nu faktiskt.
Då behöver inte jag odla någon vitlök, det är bara att jag ska träffa dig i slutet på sommar. Så.
Ja, men jag tänkte en om dagen. En vitlök om dagen.
Jag vet inte om med en vitlök om dagen.
Jo, men man ger ju bort några och sådär också.
Mm.
Så är det.
Och sen mycket Szechuan.
Ja.
Det är mycket vitlök.
Nej, men alltså, du tar den på hösten så sent som möjligt kan man nästan säga då. Och lägger in den, och för den får torka så du inte får mögelproblematik och så vidare. Och sen bara smular du med fingrarna och river av dem där. Och kommer med lite fnas och så, och bulbillerna är ju väldigt tunga jämfört med fnaset, så det är nästan bara att blåsa lite grann på det, så blåser fnaset bort och bulbillerna är kvar, så har du rensat det också. Och så in med det, jag har dem i skafferit ifrån den torkade delen där då till...
Kan vi bara säga grejer du inte har i skafferit istället, Patrik?
Nej, det går, jag har...
Jag har inte kommit på något.
Nej. Nej, men det är bra förvaring där, ett kallskafferi i alla fall. Mm, att det blir ju, när det har varit riktigt kallt i vinter, så har det ju bara varit några enstaka plusgrader där inne då. Så, och sen sätter man dem som sagt i januari, tidigt januari, när man sår purjolök och chili och så. Men nu har vi så mycket, vi har ju det stora växthuset i år med, så vi kommer att så väldigt mycket i år. Både chili, paprika, aubergine och tomater på tvärsan och längden och allting. Så att vi gör så att vi förskjuter den lite. Så att den, då blir de ju mindre, va? Plantorna. Annars tar de ju oerhört mycket plats, som man måste...
Ja, smart.
Plantera om dem hela tiden, va?
Det är jättebra. Alltså för mig som också har skjutit upp PGA, det har haft för mycket i livet.
Ja.
Så då kan jag ju... övertyga mig själv om att det är med flit som jag inte har sått ännu. För att jag vill inte lösa stora plantor.
Nej.
Det är ju supersmart. Tack.
Ja.
Men om man lyssnar på det här nu och inte heller har sått chili och paprika och sådär. Vad är det för sent? Det är inte för sent.
Nej, absolut inte. Utan du kommer att få jättemycket skörd också. Och det är ju så här. Har man inte extra ljus och så, utan kör med... fönster och så, så är det ju så att det är ju nu det börjar. Visst, man kan så i början på februari, eller i alla fall första halvan, nu är vi ju inne i andra halvan nu, va? Men för då när de gror och börjar komma upp, ja, men då har det ju hunnit komma mer ljus, va? Solen, ja, går upp tidigare och går ner senare och så, så att då får man ju inte, ja, då blir det bra med, bättre med ljus, så att då är det bättre att vara lite senare också. Så att nej, det är absolut inte för sent. I fjol sådde jag också i februari, och jag har nog aldrig fått så kraftfull och fin purjolök till exempel som i fjol.
Kul.
Mm. Så det är bara att köra på helt enkelt, va? Du får lite senare skörd av chili och paprika eventuellt då.
Ja.
Och sen hinner de ju inte ge lika mycket eftersom det blir lite kortare säsong då.
Just det. Men det kan vara ganska skönt.
Ja, det brukar ju räcka och bli över i alla fall.
En fråga om sådden.
Ja.
Det är inget som jag alltid brottas lite med. Det är det här med att chili ska gro så jävla varmt. Och paprika, va?
Ja, de vill gärna ha... Alltså om det går vid lägre, men de kommer ta lång tid innan de gror, och de kommer ojämnt och så vidare, va. Så att det är väldigt bra om man kan köra upp i 25-30 grader tills de har vaknat, och sen sänker man då till 20 om man vill ha optimalt. Och det går att sänka mer om man inte vill att det ska växa. Ja, om du har lite brist på ljus och så vidare, så kan man ju ha lite lägre. Men det viktiga är ändå att ha det. Men man kan säga så här, om du har brätten och sånt och sår i,
ja,
så ja, men du, de behöver ju inte ha någon mörker Eller för att säga ljus. Du kan ju
ja, det var det här jag ville komma
ställa
till.
I pannrummet om du vill och ha det varmare.
Precis, nu har det brunnit upp tyvärr hos mig.
Men ja, om... ja, gud, och så skrattar jag dessutom. Men du...
ja, men, det var,
ja, men du har det brunnit det upp hos mig tyvärr. Men, ja.
Jag hade exakt det som plan. Jag skulle ställa mina brätten i pannrummet där, ja. Sjuk, där det var sjukt varmt. Rest in peace. Och sen så skulle jag flytta dem till lamporna då när de har grott. Och det här är en bra plan, eller?
Ja, det tycker jag. Och sen... bara de kommer upp så behöver de ju ha ljus då, va? Men då är de ju väckta.
Just det. Så då men det här skulle kunna funka lika bra med typ golvvärmen i badrummet ju.
Jajamensan.
Det kommer ju bli kul för hela familjen också. Om jag har alla mina brätten på golvet i badrummet.
Men Kalle, det är många som har väldigt mycket plantor i sina badrum nu.
Ja, det är det va? Mm. Ja,
jag var hälsade på här. Några vänner för ett par år sedan. Då var... gick knappt att gå in i badrummet. Det var överallt stod det. Jag berättade, de hade ett stort fint badrum då.
Ja.
Och det är nog så på fler ställen kan jag säga.
Ja. Ja, jag tror att det kommer att ske snart. Det här med min sådd.
Ja, men gör det. För det där är... ja, men det är mentalt uppfriskande.
Ja, det är ju det.
Kände
men jag också sådana fina... jag har så fina följare och så här. Det är flera som har hört av sig och frågat så här, du kanske inte orkar så något i år. Jag kan dra upp lite extra planter åt och så. Det var jättefint.
Mm.
Men du kände dig liksom stark efter igår när du väl har gjort det.
Ja, det har ju, jag kan väl säga, jag har aldrig varit så här ledsen i hela mitt liv som jag har varit nu, va. Och då var det liksom livet återvänder igen när jag sådde igår då.
Ja.
Och städa ur livkammaren. Och så fixar vi Hanne till Akka här när hon ska löpa framöver då. Så då, ja. Nej, det kändes väldigt bra att få göra det.
Ja, ja. Du, kan jag gå vidare eller?
Ja!
Det är så svårt att veta. Men jo, jag ska bara säga, vi har ju vår fröbox, alltså på prepbox.se. Så säljer vi en fröbox där man kan köpa typ alla frö man behöver för att kunna liksom komma igång med lite... matodling hemma.
Mm.
Och den är ju superpopulär och det finns kvar och sådär. Så det är bara att gå in och beställa. Man får jättebra sorter. Man får sorter som blir lätt att ta frö från. Man tänker att man bygger upp ett eget beredskapslager av fröer. Många av de här fröerna håller ju också flera år. Så det är bara att förvara i Patricks skafferi så håller de sig jättelänge.
Jo, men det är ju så med frön då. Torrt, mörkt och svalt. Så klarar ja. De sig bra. Och det är ju alltså så att du... ja, men alltså... sänker du temperaturen så lägger du på år. Jag tror man brukar säga... om du sänker temperaturen 5 grader... så har du förlängt... alltså nu är det ju så här... olika frön har ju olika... tar du palsternacka så är de inte super... bra va, det brukar man få försöka ta frö varje år av palsternacka för att ha ordentligt då som gror.
Ja.
Dill är också ganska känslig, men många av de andra fröerna, kål och... alltså jag sådde i fjol foderbetsfrö som gick ut 2012. Sista försäljningsdatum 2012. Alltså de var 13 år efter. Allt grodde i princip. Foderbeter håller hur länge som helst. Va? Men de har legat i mitt skafferi. Men det är ganska varmt på sommaren då. Men det är ju inte de här jättesnabba temperaturförändringarna. Eller högt hela tiden. Utan det är ju... en stor del av året så är det väldigt bra temperatur där då. Va? Men de håller länge. Men sen kan man ju också göra så att om man vill... köpa. Jag, i år kommer jag göra så, för jag har köpt väldigt mycket frö då. Alltså som jag inte
hinner. Otippat.
Ja, men extra mycket har jag gjort. Och jag lite grann att jag har lärt mig av era erfarenheter där nu, och jag kommer ju att sprida på frysboxarna också.
Ja.
Och då kommer jag faktiskt att torka ner fröet utav sånt som jag vill ha, säkerställa att jag verkligen har då. Så då kommer jag göra ordning boxar i varje frysbox. Och jag torkar man ner dem, det där har vi ju pratat om med lagring av vete.
Ja.
Att du sänker ju Eller fördjupar vilan, frövilan fördjupas ju om du torkar. Ämnesomsättningen, alltså den nästan upphör, va?
Ja.
För de är ju levande de här, så att egentligen så har du ju en cellandning även om den är långsam i vilan och så, va? Men torkar du ner dem så stannar det där nästan upp då, va?
Och det... Hur vet man att man inte torkar ut dem för mycket?
Alltså jag vet inte, alltså jag tror att du får nog anstränga dig om du torkar ner dem, men sen är det säkert så att det är olika känsligt, men det där, den fördjupade kunskapen har inte jag.
Nej.
Utan det jag vet är, jag har ju provat detta framförallt med ärtor, majs och sånt har jag också frusit ner då. Men ärtor och sånt är ju extra känsligt. Det är ju mycket vatten i dem. Och då kan man ju tänka sig om man fryser dem att det kanske inte är jättebra, va? Med sprängverkan. Nej. Och sånt där. Så där torkade jag ner dem. Och jag provsådde. Jag tror de hade legat i frysen i alla fall i 4-5 år. Och det grodde jättefint även med ärtor då, va?
Fan vad coolt.
Ja, så att jag kommer ju göra en sån där liten fröbank. På tal om fröbank, det är ju fröbanken vi jobbar ihop med. Jag var ju hälsa på nu när vi var på turné sist.
Jaha,
vet du vad? Då förstod jag varför det heter fröbanken.
Varför då?
De har ju bankvalv där, vet du. Det är ju
en gammal bank.
Nej, jag tror det är kyrkans. Men de har haft, du vet, kyrkoarkiv. De har ju varit väldigt rädda om... pappersarkiven. Alltså vi har arkiv i kyrkorna från 1500-talet, va?
Just det.
Och det brinner ju på 500 år, så hinner det ju brinna lite här och var. Och då har de valv till att förvara de här arkiven i, så inte de försvinner i bränder och sånt när husen brinner ner. Då står de kvar där inne. Och...
Tills fröbanken kom och tog över.
Ja! För nu har man säkrat allting och tagit kort och digitaliserat.
Smart.
Får se om de är kvar om 500 år.
Ja. Men du, vad kul att du fick hälsa på.
Ja,
fick
det
du
var
se vår nya låda också, eller?
Vad sa du?
Fick du se vår nya låda?
Ja, vi tittade på... Ja, de hade inte packat dem än då. Men vi såg grejerna där. Så att du tänker på den här grod- och spirningslådan som vi har tagit fram.
Exakt, det är ju stor... premiär för den idag.
Ja, det blir, de hinner få ordning på den nu då.
Vi hoppas det.
Ja, vi får se om det blir denna eller nästa vecka. Men det är på gång nu. Och då är ju tanken att öppna upp lite för... Nej, alla kan använda den såklart. Jag och Ingmar kommer att ta tag i detta igen. Det är ganska många år sedan vi höll på med detta nu. Vi har gjort det tidigare under till och från under vårat liv då. Men det tanken är ju liksom att även de som är i lägenheter och sånt ska kunna odla då. Och då gör man ju groddar och man gör mikrogrönt och man kan även göra småblad då, babyleaf som det heter.
Just det, typ babyspenat till exempel.
Ja, sådana här som du klipper ner då som kan växa. Solrosskott. Till exempel, ärtskott finns ju också. Spenat är ju en som jag gillar väldigt, väldigt mycket då. Så att det kommer en sån låda nu. Och då ingår det även såna här odlingstråg och grodningsboxar och sånt där i den där. Så det är ett komplett startkit med rejält med testat frö då. När man kan ju hålla på med olika grejer. Men det är lite, jag vet inte, har du hört det där med groddar och sånt att nej, men ibland blir folk sjuka och så. Har du hört det?
Nej.
Nej.
Av groddar?
Jajamensan, att det är, och det är därför så är det en fördel kan man säga att ha testat frö.
Mm.
För då testar man om det finns bakterier och så. För det är ju, om du groddar så äter du ju alltihopa fast det har blivit
hela skiten.
Ja. Exakt, va? Och det är ju nyttigare och alltihopa det där. Men då får du inte ha frö eller bakterier och sånt på frö.
För då får du i bakterierna. Okay.
Ja, och du vet, fuktigt och alltihopa det här som det blir när man groddar då, va? Så att det fröet som är här, det är testat då. Det är sånt som man har i yrkesodling och sånt också då.
Men, och jag vill säga då till alla som lyssnar, det är ju ganska många som lyssnar på den här podden som befinner sig i en position där jag var förr, där jag bodde i lägenhet eller i, sen med i radhus. Fantiserade jättemycket om odling, men hade som inte riktigt något att odla och ingenstans att odla och sådär. Och det här är ett skitbra sätt att komma igång. Och vi pratar mycket i podden om det här med att bygga färdigheter, att liksom lära sig saker. Och det här är ett sätt för dig och helt ärligt dina barn också att komma igång med odling. Lära sig hur det funkar, lära sig den här grejen med att göra egen mat som är så jävla mäktig som man håller på att smälla av. Jag ska fan satsa på det här också, Patrik.
Ja, vi kommer att göra det. För det är också så här, vet du, att de här fröerna som då är, det är också givetvis så att det är lite varierande livslängd på dem. Och här behöver du, de ska ju växa här också, va. Men förvarar du dem bra så håller de ju flera år.
Ja.
Och då har du möjlighet på det, ja, man, det här kan man ju odla året runt. Så det är ett sätt att ha fräscht grönt om man uppskattar det, även på vintern. Annars blir det ju väldigt mycket så här att det blir mycket rotfrukter och potatis och lök, va. Visst, du kan ha ärtor och bönor och konserverat och så vidare också, men det här bladgrönt. Och jag är ingen stor salladsvän själv. Det är jag inte. Jag odlar nästan ingen sallad. Vi brukar ha sån här blandning som du klipper ner.
Ja.
Som blir lite småblad också kan vi säga då. Eller salladsblad så. Men det här med småblad och mikrogrönt och sånt. Det tycker jag är bättre då. Och då kan man ha det även på vintern. Helt fräscht. Och det handlar ju om enstaka dagar, en vecka för att få till det där, va. Beroende på om man groddar eller om man har småblad då som man kanske kan skörda ett par gånger till och med, va.
Ja, men det är också väldigt kul att hålla på med. Det är som slow TV.
Ja.
Alltså att ni kan gå dit varje morgon och kolla så här, har det hänt något då.
Mm.
Ja, vad roligt. Och jag, alltså, det låter också bra det här med att man får mer grejer, tycker jag. Bara för att jag har ju hållit på lite med det här, men då har jag odlat liksom ganska stora tråg ute i verkstaden. Och då blir det så här, åh vad härligt med spenat, baby spenat. Och sen typ glömmer man bort det för att man inte tittar på dem varje dag. Så jag tycker det verkar bra att ha i köket också.
Mm. Ja, beroende på hur stor diskbänk man har och arbetsbänk och så vidare, så kan de ju stå där. Eller om man gör ordningen plats i fönstret.
Ja. Gött, gå in på prepbox.se så kanske den finns där, annars kommer den om en vecka.
Ja, exakt. Ja, jag har nog en känsla av att du var lite tidig där, men nu har vi pratat om den i alla fall.
Det blir blåslampa på Jakob som ska lägga ut.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du, Patrik?
Ja.
Sent i fredag så missbrukade du Prepbox-mailen och skickade ut ett jättedeppigt mail till alla våra prenumeranter. Du skrev att det var Livsmedelsverket som gick ut och berättade om ransoneringslagen. Och jag tänkte du kunde få säga det i podden också. Vad är det här med ransoneringslagen och varför måste jag tänka på det?
Kalle, det här blir lite fel. Du vet, jag godkände bara översiktsläste det.
Ja, jag har inte hunnit kolla.
Jag har haft total kaos här, vet du.
Ja, jag förstår.
Jag skulle ha skrivit mer på beredskapsskolan och skickat till han och gjort en massa grejer, men det har verkligen fått vara som det har varit. Så jag har väldigt dålig koll på det där. Har du kollat, Kalle?
Jag har bara skummat. Men jag tänkte man kunde säga så här. Att liksom... ja, men att det är ransonering som låter som andra världskrig, en andra världskriget grej. Men att det kan också bli aktuellt nu, i, liksom här. Och att det då är det extra viktigt det här med att ha grejer hemma. Att man liksom undviker ransoneringen på något sätt.
Ja, alltså med ransonering så är det ju... Jag brukar ju säga så här att har du lager hemma, just det här... Alltså att man kan ha riktigt rejäla lager... Folk är ju inte vana att tänka i de termerna längre. Förut gjorde man ju det hela tiden. Just det här att ha lager för vintern. Alltså man hade säckvis med spannmål. Man hade foder till djuren och så vidare, va?
Ja.
Hade saltat kött och så vidare och så vidare. Rotfrukter kanske i källaren också. I alla fall från 1800-talet och framåt då. Rover och sånt odlade man ju för mycket. Det var värt det. Det var ju en sån nästan åkergröda då. Va? Men om man tänker sig att man har ett lager med torrvaror. Och så hamnar vi i det här med ransonering. Alltså att du får små mängder av annan mat också då.
Ja.
Så kan man ju varva det. Men fortfarande ha ordentligt med mat då. Va? Så att man kompletterar med ransonerade varor och sånt.
Ja, men för det som jag tyckte blev tydligt med det här pressmeddelandet från Livsmedelsverket var ju det här att det liksom att nu när det är så lätt att köpa grejer så är det så otroligt smart. Alltså man kommer vara så glad för det sen. För att nu kan du bara trycka på en knapp så kommer det hem grejer till dig och det kan komma en tid när du trycker på knappen och hemsidan blinkar rött och säger du får inte köpa det här för du har redan köpt tillräckligt eller så här.
Mm.
Alltså det kan komma tider där det finns mycket mindre grejer att köpa och äta. Och då skulle man vara glad om man gjort det nu.
Alltså det är ju det där som jag har försökt prata med folk om länge. Vi har ju gjort det här i podden i 3 år då. Och det är ju den där ena paradoxen som jag pratar om på mina föreläsningar. Ja, även här i podden då. Det är ju
och i hemberedskapsskolan.
Ja, det är ju det där att vi är så ovana vid det här tänkandet nu. Och vi flera generationer nu så har vi ju haft ett sånt oerhört överflöd runt omkring oss. Av allt i princip, inte minst mat. Och det har ju blivit mer och mer och året runt av nästan allting. Och exotiska grejer och så vidare. Va? Och dessutom så har ju... För bortser man från de sista 2-3 åren då så har ju... Ja, men det har blivit väldigt billigt med mat i ett historiskt perspektiv då. Det var ju mycket större andel av lönerna som gick till mat bara för några decennier sedan, va?
Just det.
Så, men paradoxen är då så här. När man ser... Det är som jag säger så här. Ska man... Har man en större... Vi har ett litet slakteri nere i Kristinehamn. Du vet så här, om man åker ner med sina lamm och så slaktar de, eller om du har 10-20 grisar så kan du åka dit. Va? Men den här stora matproduktionen, om du har sånt företag, lantbruksföretag här i Värmland, ja då är det Skara som du får köra djuren till. Va?
Ja.
Så det finns liksom inte grejer runt omkring. Va? Så... Vi upplever det här överflödet, men samtidigt har vi aldrig haft så lite mat i våran omedelbara närhet. Alltså, jag har alltid sagt möjligtvis med undantag av svältåren, men så har jag tänkt en tanke längre. Nej, men grejen är ju så här att alla hade ju dött om de hade haft så lite mat som vi har nu. Så de hade mer mat även under svältåren, men vissa hade ingen då, så de svalt eller fick för lite över tid, va? Men generellt i befolkningen så måste det ju ha funnits mat för vintern, om man säger så. Annars hade de inte klarat sig, va?
Nej.
Och det har inte vi. Vi har inte det i våra närhet, utan vi är beroende av logistikkedjor och sådana saker då för att få ut det här, va?
Mm.
Alltså det finns mat i landet, men den ska ut till 10 miljoner människor då. Då måste det...
Alltså du menar infrastrukturen kring livsmedels... Livsmedlet är liksom, den bygger på
diesel,
lastbilar och diesel. Och,
reservdelar, lastbilschaufförer som kan ta sig till jobbet och så vidare. Va? Och just det där att ta sig till jobbet och fortsätta att lösa sina uppgifter, det är ju grunden för hushållens beredskap. Att vi ska kunna fortsätta att lösa våra uppgifter och hålla igång samhället. Och verkligen är det ju... För vi, det är den andra paradoxen det. Och det är just det där att vi är så specialiserade idag. Men också att vi har blivit så individualistiska. Kör vårt eget race, utgår, går vår egen väg, du vet så här. Och det är ju att vi inte är lika beroende av varandra längre som det ser ut skenbart. Alltså den här direkta, förr var man ju så beroende av släkten och föräldrar och syskon och farbror och moster och så vidare. Alltså de man hade runt omkring sig för att reda sig, va? Alltså det var en mer lokal värld. Nu har vi ju välfärdsstater och försäkringssystem på tvärsen och längden och allting, va? Men samtidigt så kan vi ju ingenting. Vi är så specialiserade, så mitt i det här självtänket, egna vägen och alltihopa det här, så har du aldrig varit mer beroende av andra människor än nu. Vi är ju 100% konsumenter, de flesta av oss alltså.
Ja.
Och ja, då är det så här att våran chans över tid är att saker fungerar. Och det kan jag tala om. Det är inte någon liksom överordnad grej här som ser till att det funkar. Därför att det är vi som är här som får göra det. Alltså vi människor. Vi måste förbereda oss i hushållen så vi kan fortsätta att hämta sopor. Fortsätta att hålla igång kraftledningssystem. Fortsätta att driva förskolor och grundskolor så att läkarna kan gå till sina jobb och rädda liv och så vidare. Som förmodligen i en väldigt utsatt situation blir ännu viktigare, va?
Ja.
Så ja, det är det. Vi behöver bygga lager. Och det är ju det här, de pratar om den här veckan hela tiden. Och det var ju så, jag gick ju igenom sammandraget av försvarsberedningens rapport där som kom innan jul. Och där står återigen den här veckan. Och när jag läste det, då tänkte jag det. Ja, när allt annat här är ju att hela samhället har en beredskap för en uthållighet på 3 månader. Alltså det finns, går att hålla igång lastbilar och kvarnar och slakterier och livsmedelsproduktion och reservdelsbörja och så här i 3 månader. Ja, men då räcker det nog med hushållen har en vecka. För då har vi så mycket gemensam beredskap. Men nu har vi ingen gemensam beredskap. Det kommer ingen efter en vecka. Hos de flesta. Du kan inte räkna med det. Så, ja. Där står vi.
Ja.
Och det är så viktigt också att alla hjälps åt, därför att det kommer ju att bli makabert med alla familjer. Jag tänker barnfamiljer är otroligt hur det kommer att bli när folk inte kan reda sig och sketit i det här, va? Det är fruktansvärt.
Ja. Jag tänker på det du pratar om, alltså alltså, för vi har ju det här klädmärket Kärret, eller vi gör kläder och lite prylar och skor och så här. Och där har vi som en uttalad strategi att vi vill tillverka grejer i Sverige, för att jag tycker liksom att det är rimligt att man ska kunna, att det ska finnas någon som kan sticka mössor i Sverige i lite kvantitet, alltså att det finns en fabrik som kan göra det. Att det finns en fabrik som kan göra brallor. För det finns nästan inte det längre. Alltså vi höll på att skulle göra den här mössorna. Då skulle det skulle stickas i Sverige. Och sen skulle det färgas i något annat land. Och sys ihop i något tredje land. Och jag tycker inte att det låter något bra. Att det är så. Så därför så tjatade vi igenom då. Så nu görs hela mössan i Sverige.
Mm.
Men det får, jag tänker på det när du pratar om den livsmedelsproduktionen, att vi är så beroende, och där är det kanske inte i Sverige vi ska tänka att det ska finnas slaktare, utan att det är mer lokalt.
Ja, precis. Alltså, en del av beredskapen, alltså det här att det är inte så dyrt som man tror med beredskap, för ofta handlar det ju om att du köper saker i förväg som du ändå ska använda.
Ja.
Alltså du, det man kan säga är väl att du minskar din handlingsfrihet för du binder upp dem i verkliga grejer som
pasta,
havregryn, pasta, tandkräm, va?
Ja.
Ja. Och du kommer ju ändå behöva dem så du köper dem. Men just nu är vi i ett läge där det är väldigt troligt med fortsatta prisuppgångar.
Ja.
Och det innebär ju att det är ju en trolig... Alltså man ska vara försiktig alltid med investeringar för det, det händer ofta saker som man inte har tänkt på. Men det är ganska hög sannolik för att du kommer att vara en väldigt lönsam investering faktiskt med det här lagret som du bygger upp. Alltså att det kommer att vara dyrare att köpa längre fram. Backar vi 2-3 år så har du alltså 50% uppgångar på väldigt, väldigt mycket, va?
Mitt kaffe har gått upp nästan 100%.
Ja, det finns många grejer som har gått upp det. Men om man snittar någonstans så tror jag det är 50% är... Och det, alltså 50% om du inte bara tänker mat utan andra saker också, va? Så är ju det... Alltså för det här handlar ju om uppvärmning av bostäder, el, fordonsbränsle och så vidare, va?
Ja.
Ja, men då har vi tappat en tredjedel av lönen i princip, va?
Ja.
Eller praktiken.
Man måste ha fått en tredjedel i löneförökning senaste åren.
Ja, 50% i löneförökning behöver du ha fått, va? För då har ju du 100% tidigare och få 50 till då, va?
Det är väldigt ovanligt.
Ja, det är ju det, va? Så egentligen så har vi ju fått en kraftig lönesänkning nu, va? Och ja, hade man handlat innan då, det som, alltså om man tar och pratar stora siffror här, då hade man köpt på sig det som kostar, ja, nu kör jag med 100-tal för jag är lite seg i huvudet då, men det som hade kostat 100 000 att köpa, eller som kostar 100 000 idag, hade kostat knappt 70 000, 65, 70 000 för 2-3 år sedan. Va?
En ducky duster.
Nej, det vet jag inte där, men jag tänker ju i termer av torrvaror och sådana saker då, va?
Pasta för 100 000?
Nej, men om man är några stycken och går ihop och gör ett gemensamt lager så... Alltså jag kan ju... Jag har ju pratat med er om det där och leta upp och pressa priset på att kunna erbjuda ett par pallar med mat till en familj för några enstaka 10 000, inte en eller två men kanske 3, som är just den där basen som du sen kan komplettera.
Avslöja inte våra företagshemligheter nu, Patrik.
Nej, nej, vi kanske ska till och med ska klippa bort den, Kalle.
Låt det vara kvar.
Ja, okej. Ove-butiken är ju sponsor idag. Det här är ju en gammal samarbetspartner till oss. De var jag och hälsade på i höstas faktiskt. Var nere i butiken. Jag var ju nere, vet du, i... Alltså nu tappar jag var jag var någonstans.
Men en grej som slog mig nu, det heter Ove-butiken. Jag trodde att det hette Ove-butiken. Alltså att det var en affär för folk som heter Ove.
Ja, nej, det är det inte. Utan egentligen är det en... Nej, men det där är väldigt driftiga människor som har den där. Sådana här bygdedriftiga människor som finns på landsbygden och småorterna. Alltså, de har ju liksom gymmet på stället som jag inte kommer ihåg vad det heter. Det är för bedrövligt. Men i alla fall, det är ju nere i Småland då. När vi var på Öland och Hultsfred och Vimmerby.
Markaryd.
Och hade föreläsningar i höstas då. Nej, men så har de ju väktarbolaget också som sköter övervakning i industrin och sådana saker och butiker och sånt, tillsyn och så. Och sen har de den här butiken och den har historiskt varit riktad väldigt mycket till ja, men de som jobbar med säkerhet och så, poliser, väktare och sådana saker då. Men så har de breddat nu då och det har de gjort ännu mer när de har börjat samarbeta med oss. Och tycker de har varit duktiga på att ta fram bra grejer till riktigt hyfsade priser då. Och vi gjorde ju, nu kommer inte jag ihåg hur länge det är då, va? Men vi tog ju upp när Ukraina-kriget började Och jag kände att nu ökar risken rätt rejält för otrevliga saker här, va? Så vi har ju ett par gamla avsnitt där vi pratar om det här med radioaktivt nedfall som kommer med vinden.
Just det.
Mm. Och att det finns alfa- och beta-partiklar, alltså som är partiklad. Och förutom det så har du gammastrålningen då som är som röntgen då, va? Det är inga partiklar. Men de där alfa- och beta-partiklarna, de vill du inte ha i hornhinnorna eller ner i lungorna om du behöver ta dig ur ett område, för då skadas det så kraftigt, va? Och därför så har alla soldater helmask. Och därför hade vi stora lager fram till 2013 då man eldade upp alla våra 7,5 miljoner skyddsmasker.
Vad tycker du om det, Patrik?
Alltså det är ju, ja, vad ska jag säga? Det är ju en enorm förstöring som har skett de här senaste 20-25 åren. Va? Det är ju så.
Mm.
Av allting. Men jag tycker inte, vad ska man göra, sitta och det där, det är ju bara ett enda stort vansinne. Alltihopa.
Mm.
Alltså... Du vet, det har ju lite med värdighet att göra och så vidare. Och jag ser ju att det ligger en människosyn och så vidare i botten där. Va? Och det ledarskapet som har gjort detta, och det gäller ju alla partier, va?
Mm.
I princip. Nej, men alltså man leder 10 miljoner människor här uppe strax under polcirkeln. Och över polcirkeln också för den delen har vi ju i landet. Så att, och så potsätter man alltihopa och hoppas att EU ska lösa det och fördärvar allting. Totalfördärvar kanske världshistoriens bästa totalförsvar, alltså civila försvar och ekonomiska försvar, i tron att EU ska lösa allt innan EU ens har någonting att lösa det med. Så att, och det är ju hur mycket som helst, och det tog decennier att bygga upp det förra gången, va? Med enorma investeringar. Så... Ja, det är uppeldat, vet du, fjärrvärmeverk och så vidare. Så att, ja, det är målande på något sätt, va?
Ja,
men det är de här cyklerna som går genom mänskligheten genom årtusendena på något sätt, va? Man bygger upp och kämpar och sliter och åstadkommer någonting för de som kommer efter. Och sen så sitter slabbedaskerna där och förstör alltihopa, va? Det går ju i släkter och familjer och det går i nationer och så vidare. Och nu är det slabbedaskperioden. Får vi se om vi
vänder på det. Är vi inne på sådana här hard times breed hard men?
Ja, precis.
Jag vet inte om den har stöd i forskningen, Patrik. Men vi har pratat om OV-butiken.
Precis. Och då är det så här att nu har han fyllt på lagret med skyddsmasker just för att vi ska ta upp det här igen. Så att vi skulle trycka på det idag, bad han oss.
Okej.
De har en helmask, eller faktiskt två stycken nu då.
Mm.
De har en mer... så den som du hade som är uppeldad nu då.
Alltså jag gjorde precis som... Totalförsvaret, det eldade upp med skyddsmasker.
Ja, det var inte du som gjorde det. I alla fall inte medvetet, Kalle.
Nej.
Precis. Nej, men de har en sån helmask med väldigt bra syn då. Alltså ett bra synfält och sådana saker. Och det är även talmembran och... Jag tittar på hundarna här nu, så att ja, det var bara en bil som åkte förbi. Bilar, de ska ha dem, vet du.
Verkligen.
Ja.
Men man kan koppla en vattenflaska till också.
Ja, men det är olika modeller. Och det där kan jag säga är som... När jag var officer och soldat, då hade vi de gamla kalla kriget-maskerna. Och de fungerade bra. Jag har provat i tårgastält och såna här saker med de där. Och de funkade, men det gick inte att dricka.
Nej.
Det kräver en speciell design för att kunna göra det. Och jag kan väl säga så här att om man gör saker med en skyddsmask på, det är ju så att det blir ju, du ska ju andas igenom ett filter, va? Och då blir det tyngre att andas. Och jag kan säga att du blir väldigt fort ansträngd när du har skyddsmask på dig. Så, och det innebär ju att ja, du går åt vätska då, va? Och då kan du tänka dig om du inte kan ta av dig skyddsmasken och dricka.
Klaustrofobi?
Ja, men alltså det är jobbigt, kan jag säga. Och det är jättejobbigt att vara jättetörstig. Så det här med att man väljer en som det går att dricka i då, va? För det finns både och där att välja då. Det får man läsa så man ser vilken det är man ska beställa.
Men är det en prisskillnad eller? För de är ju ganska dyra.
Alltså jag dyr. Alltså du tänker att det är mycket pengar. Jag tycker inte att de är dyra. Dyra betyder ju att någon tar extra bra betalt för dem.
Just det.
Ja, men att det är klart att det är mycket pengar om man är en
familj. Det är en saftig investering.
Ja, det är det. Det är det. Ja, helt klart. Jag ska titta nu. Jag har det framför mig här nu. Det finns med glasögonbågar också. Ja, men alltså det är bra man kan se med. Men det som också är viktigt är ju att det går att prata i dem då. Det gör det i de här då. För annars sitter du inne i en bubbla och pratar med omgivningen, va. Men det jag skulle säga också är så här. Att man ser till att det har ett fungerande vätskesystem. Och sen så har man två filter till varje mask. Och de filtrerna är jätteviktiga att man inte bryter förpackningen och testar och provar och så vidare. Därför då kommer det här att ta upp luftfuktighet och då förbrukas filtret. När man var ute i mobbförråden förut och plockade ut sina filter. Då låg de i en mylarpåse och... Då stod det en taravikt, alltså vad vägde den här när man vägde in den? Och så hade man speciella vågar. Då vägde man dem för att kolla, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, om det var 20 gram eller någonting sånt där. Som det inte fick ha ökat i vikt.
Ja, för då hade den tagit åt sig fukt.
Precis, och då gick det inte att använda den, va?
Mm, vad smart.
Eller då var den förbrukad filter.
Men fan helvete vad mycket det att hålla reda på hela tiden, Patrik.
Ja.
Men jag knäckt. Ska man ha en speciell våg för skyddsmasksfiltren också?
Nej, men nu är det ju lättare. Du vet, det här är ju gjort förr i tiden och det skulle ligga i förråd länge och så vidare. Så det var ju mekanisk konstruktion. Du har ju världens digitalvåg hemma om du vill testa ditt filter.
Ja.
Så det är inga konstigheter.
Nej, men du ska fortfarande ha gjort, du ska liksom få hem filtret, du ska väga in det, anteckna vikter i något jävla dokument.
Ja, eller
skriva
också...
Skriva ut dokumentet om elen
försvinner. Och så måste du ha dokumenterat allt i en plan också. Och ha tre olika alternativa planer. Tre vågar att väga.
Du måste ha antecknat vikten på tre olika ställen.
Ja, precis. Oh. Nej, men jag vet inte. Jag kommer inte ihåg om det står vikt på dem. Jag tror det gör det. Det ska nästan göra det, tänker jag. Men jag är inte säker på att det gör det. Jag vet inte. Men de har även en ny variant utav masken också. Som taktisk skyddsmask är den. Det är väl det att det inte är lika stor bula med den här kåpan framför. Utan att den är närmare.
Alltså bättre för att man ska smyga omkring och härja runt.
Nej, men ska man säga som det är, så är det ju för att det är för militärer, kan man säga då. Och det är ju för att inte skyddsmasken ska vara i vägen när du ska lyfta upp vapnet och skjuta då. På samma sätt så är det. Det är därför den kallas för taktisk då.
Just det.
Kan ju vara bra för poliser jag och behöver. Sånt. Vad sa du?
Undra vilken skyddsmask jag ska ha så. Alltså, det var ett skämt om att jag tycker att det är så kul med taktiska grejer.
Mm.
Okej, men hur får man en rabatt eller?
Ja, precis. Bra, Kalle. Det där höll jag på att tappa bort. Det är allting. De har ju en som heter hemberedskap och fritid, en kategori. Och där finns det hemberedskap och prepping. Allting som är i den kategorin, och det är ju radios och vattenrening och sjukvård och allt möjligt, va?
Köp helst vattenrening från Prepbox dock.
Ja, vi har ju väldigt bra vattenfilter, så är det. Men där får man 10% på allt med rabattkoden hemberedskap. Det är lätt att komma ihåg eftersom kategorin är hemberedskap och prepping, så är rabattkoden hemberedskap med stort H i början då. Så den är viktig. Jag gör så här, Kalle, att jag lägger upp undrar om inte de ligger i höjdpunkter de här. Men jag lägger upp i alla fall i händelse på onsdag när den kommer ut, den här, en direkt länk i händelser med bild på skyddsmasken, så det går att gå in på Instagram-kontot och klicka dit om folk är intresserade av det där, för det är en möjlighet.
Snyggt, Patrik! Tack Ove-butiken för att ni sponsrar podden. Det är ovärderligt. Ja. Men vi står OV för ordningsvakt.
Du, jag vet inte, men det skulle kunna göra det i alla fall.
Ja.
ovbutiken.se. Hemberedskap är rabattkoden med stort H då.
Du, vi har ju pratat mycket om konsumtion i dagens avsnitt. På gott och ont.
Ja, men mycket, mycket beredskap. Det är ju framförallt två saker som är beredskap. Egentligen, alltså det beror på hur breda man gör de där sakerna. Och det går ju att dela upp dem då. Va? Men det ena, det är ju mental beredskap som är väldigt, väldigt, väldigt brett. Och så har du ju det här med att lära dig saker. Att öva på saker. Få upp färdigheter och se till att man kan. Och det kan ju vara allting ifrån att ha brandövning hemma med barna, va?
Just det.
Ja.
Och odla grodar.
Ja, men precis. Eller att man gör såna här saker att man börjar laga mat ifrån grunden. Att man börjar lära sig att konservera på olika sätt. Ta vara på saker. Att man bakar. Lär sig baka bröd. Att man lär sig lite hantverk. Laga kläder till exempel.
Alltså det är som att man ska bli en mormor.
Ja, så är det. Men sen, sen den andra delen då. Det är ju faktiskt att ha utrustning, mat, verktyg och sånt så att man kan reda sig när inte saker fungerar. Alltså, man måste vara medveten om, för allting är ju så självklart och naturligt om man precis är född in i det här överflödet som vi har nu.
Mm.
Men när du sitter där med ditt lilla enkla liv och dina linser och kikärtor och ens inte äger någonting och liksom du vet det här i din lägenhet i stan eller i ditt lilla torp ute på landet, så är det bra om man är medveten om att anledningen till att man inte håller på och sliter ihjäl sig där ute och ständigt jagar kalorier och håller på och svälter ihjäl till och från, det är alltså att hela världen jobbar runt om. Mängder med maskiner, gruvor, allting för att upprätthålla din livsstil.
Mm.
Tro inte någonting annat. Nej. Och är det så att saker, det är ett jättesystem nu i och med att vi har haft en globalisering också sedan 30 år, va? Det är alltså bygger på enorma logistikkedjor som skickar grejer kors och tvärs. Ja, du beskrev det här med sticka och sy ihop och färga. Ja, stickorna tillverkas på ett ställe. Gruvan är i andra änden på världen som gjorde de där metallstickorna. Ja, du vet. Så är det. Och man kan också tänka så här. Som jag har tagit upp tidigt i avsnitten där. Att det har hört lite olika bud. Men man förstår principen. Det är alltså ett par 300-400. Eller motsvarande. Om man tittar på energi och sånt. Om man går till innan den här billiga energin kom. Alltså innan industrialismen och det här. Så har vi så mycket energi idag. Så var och en av oss, vanliga vardagsmänniskor i genomsnitt, har ett par 300-400 slavar som jobbar åt oss.
Sweet! Fundera
själv på vad det innebär om de försvinner. Ja. Alltså om det här går sönder, om det blir allvarliga. Det finns allt. Nu är det mycket krig på tapeten, men det finns ju vulkanutbrott, det finns solstormar, det finns pandemier som slår sönder och folk blir sjuka och dör och så vidare. Alltså inte saker fungerar längre. Det finns mängder och man vill inte vara med om det där oförberedd. Men samtidigt så kan man ju inte springa runt liksom och vara skräckslagen hela dagar för att det kanske ska komma en pandemi. Alltså det, en sak kan vi vara säkra på, det har vi alla gemensamt. Oavsett om vi är nyfödda eller världens rikaste, att vi alla är jämlika inför döden, va? Så är det.
Mm. Mm.
Och ja, förr eller senare så kommer det att ske då. Och man kan inte fördärva sitt liv med att springa omkring och vara skräckslagen, men samtidigt så är det väldigt viktigt att vuxna människor är ansvarstagande och är vuxna. Så att det handlar om en mognad också, det där att någonstans vara den som bär och inte tro att det alltid är någon annan som ska göra allting åt dig, va? Utan du är en av de vuxna.
Amen.
Ja.
Du, Patrik, tack för idag.
Är det någonting jag ska säga nu då? Vi kan inte bryta den här traditionen. Ja, men du, jag har lite kurser kvar. Det finns trädtillverkning. Drar igång i april. Krukor och jord är hemma. Jag har
Alltså, bara så att ni fattar vad ni lär er då. Då är det att istället för att behöva gå och köpa ett äppelträd för 2,5 på plantshoppen, så kan ni börja göra äppelträd själva. Så ni kan göra hundratals äppelträd om du så vill.
Ja, man lär sig få grunderna till att kunna göra en egen plantskola helt enkelt. Så att när man åker ifrån kursen så har man tillverkat 5 stycken frukträd, mest äpplen. Men vi ska se hur jag kan göra med lite annorlunda grejer också då. Men i huvudsak äpplen då.
Du, apropå det Patrik, när är det dags att ta hand om mina äppelträd igen? De som du våldtog i fjol.
Ska du inte använda det ordet? Jag skötte om dem med stor kärlek åt dig, Kalle. För du hade misskött dem.
grov
försummelse.
Och grov hand.
Ja. Ja, så är det. Nej, men alltså, om man känner träd och vet, och de är sådär så att det är avbrutet, det är fel det mesta, och man behöver nya grenar för att bygga upp en välbalanserad krona, då är det väldigt bra att göra det på vårvintern, kan man säga. Nu gjorde vi det lite senare och då gick det ganska bra ändå. Ja. Därför att då stimulerar du ju vegetativ tillväxt, va? Alltså att det blir nya grenar. Och det gjorde ju det sen. Vi fick ju höra det förra sommaren av det, att det hade lyckats, den där strategin.
Ja, de fick ju verkligen fart.
Mm. Man kan väl säga, jag vet ju inte, jag har sett dem där, men jag kan väl gissa att det är bra att göra det här nu, kanske fram i mars i år igen då. För man brukar ju alltid prata om JAS.
Ja.
Och det är ju juli, augusti, september.
Jakt, attack, spaning.
Ja, exakt. Det är lätt att komma ihåg då. Men det är ju för att det ofta är äldre träd. Och då vill man ju stimulera blomning och sånt. Och inte ha massa vattenskott och liksom det här. Alltså då är ju den fenomenal. Men när du är under uppbyggnad eller för yngre och så vidare, då stimulerar du vegetativ tillväxt när du gör det på vårvintern eller våren där då, va?
Perfekt. Ja, men då får du komma hit om en månad ungefär.
Ja, vi får se. Jag rör ju mig en del nu, så det kan hända att jag får svänga förbi och klippa just träden det där. Men jag skulle säga det då, så att då är det grunder i sticklingar och man grunder i ett träduppbyggnad av ett ungt träd. Nu är det städning som pågår här. Det är meningen att vi ska sluta nu, tror jag. Men
det är ett jävla drag i bakgrunden.
Ja, nu är det nog. Nu får hon sätta igång här i alla fall. Men då
är det Ingmarie som kör på arg som ett bi?
Nej, men hon är målinriktad.
Ja.
Ja. Grunder i sticklingar och förökningsmetoder då, men framförallt just det där att vi också ympar in så kallad ädelved på grundstammar och sånt där då. Men sen har jag även det platser kvar på slöjdutbildningen i augusti, där vi täljer med kniv och yxa och lär oss ta hand om verktygen och grunder och sådär. Färsk slöjd. Och sen har vi även biodlingskursen och några platser kvar då. Så nu börjar bli dags. Och sen, en annan viktig grej är att jag har ju byggsatser färdiga som ligger nu med topplistkuper. Så att, ja, det ligger nog ett 20-tal byggsatser kvar, gör det. Och det är nog de sista som gör, skulle jag tro, som det ser ut nu då. Så de kan man boka också då. Men nu är jag nöjd, Kalle.
Nu har vi inget kvar att kränga.
Nej.
Ja, vi ska för att sammanfatta så ska ni köpa fröboxen. Ni ska köpa groddningsboxen. Ni ska köpa skyddsmaskar på OV-butiken. Ni ska köpa topplistkuper av Patrik.
Och kurser av Patrik.
Och så måste ni köpa jättemycket pasta för att det kan bli ransonering. Och sen så ska ni... Ja, det var bara det. Stort lycka till! Jag hoppas det blir lön snart. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Ta hand om varandra. Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.